Hej och varmt välkommen till Kickass Kommunikation. Podden för dig som arbetar med kommunikation och marknadsföring på något sätt i någon form. Syftet med podden är att inspirera, dela kunskap och erfarenheter, vara ett stöd i en roll och i ett uppdrag som många gånger kan kännas tufft och snudd på omöjligt. Jag som producerar den här podden heter Pernilla Arvidsson och jag driver även företaget PA Kommunikation och Utbildning. Företaget erbjuder olika tjänster med samma syfte som podden, nämligen att hjälpa dig som kommunikatör eller marknadsförare bli ännu starkare, jobba ännu smartare, effektivare och mer hållbart samtidigt som du levererar toppresultat. Låter det som en omöjlig ekvation för dig? Det är fullt möjligt för dig att bli queen or king över din arbetssituation. Jag erbjuder riktigt effektfull coachning och rådgivning och webbkurser i olika verktyg som utvecklar dig och din kompetens. Just nu så får du 30% rabatt på kursen Så gör du en kickass kommunikationsplan. Ett enkelt, pedagogiskt och effektfullt verktyg som hjälper dig att få struktur, arbetsro för att skapa riktigt effektfull kommunikation som tydligt levererar på affärsmål, verksamhetsmål och projektmål. Använd koden HÖST med litet H 2023, skriv det som ett ord, för att aktivera rabatten. På webbplatsen pautbildning.nu finns alla coachningsprogram och kurser. Ja, i dagens avsnitt så ska vi prata om ett allvarligt ämne, nämligen utmattning. Tyvärr så är det många i vår bransch, kommunikation, marknad, som drabbas av utmattningssyndrom, som det kallas nu för tiden. Men jag kan lova att dagens gäst som berättar om sin resa just ur sin utmattning bjuder på en hel del kloka insikter, tips och råd och en ljus livsförändring faktiskt. Varsågoda! Ja, men vad härligt. Då sitter jag här i en virtuell poddstudio med ingen mindre än Louise Sveerud. Som finns på, visst var det Teneriffa va?
Lanzarote.
Lanzarote, åh, vilket fatalt misstag jag gjorde här nu. Men varmt välkommen ska du vara till podden Kick-Ass Kommunikation.
Tack så mycket.
Och du jobbar som virtuell assistent idag och då tänker jag att det är ju ett jobb helt remote, eller hur ser det ut?
Jo, det är det. Jag jobbar helt och hållet digitalt för alla mina kunder.
Ja. Och du har ju gjort en resa, verkligen, när det gäller, liksom, vi kan ju kalla det för livsresa, för det handlar ju inte bara om arbete. Utan det handlar ju också om att förändra sitt liv för att man blir mer eller mindre tvungen till det. Och vi pratade precis här innan vi startade inspelningen om att jag jobbar i en bransch, kommunikation och marknad då, som tyvärr, där statistiken är väldigt tråkig när det gäller liksom sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. Mycket handlar om en stressig och överbelastad arbetssituation helt enkelt. Och dagens gäst då, du Louise, du har ju också upplevt en utmattning. Kallar du det så? Eller hur beskriver du det?
Jo, på den tiden så fick man diagnosen utmattningsdepression.
Ja, ja.
Jag tror kanske att de har ändrat namnet på dem.
Ja, precis. Det händer ju rätt ofta att man ändrar för att man inser att benämningen inte täcker allt och så. Så om vi nu går tillbaks då. Jag tänker så här, du får berätta om vem du är och din bakgrund lite grann först här. presentera dig.
Ja. Mm. Ja, jag heter ju som sagt Louise. Och jag kommer ursprungligen från Malmö, södra Sverige. Där är jag liksom uppvuxen och där har jag utbildat mig, eller rättare sagt i Lund då, eftersom det är närmaste universitetet var på den tiden. Så jag bodde och jobbade i Malmö i unga år. Jag utbildade mig inom just kommunikation och information och psykologi faktiskt.
Spännande.
Mm. Så jobbade jag några år och sen hände då den här sjukskrivningen som det blev då, som var ganska långvarig.
Mm.
Och sen så bestämde jag mig för att flytta utomlands. Så de senaste 22 åren har jag då bott här på Lanzarote.
Mm. Mm. Det låter ju fantastiskt skönt. Är det det?
Ja.
Att bo på Lanzarote, tänker jag.
Ja, på ytan kan man ju säga att det är ju det. För det är ju, vi har stränder och fint väder och allt det här. Men man ska ju leva också. Om man flyttar utomlands till ett sånt ställe som pensionär, då ligger man väl på stranden mest hela dagarna. Men jag har ju uppfostrat två barn och jobbat häcken av mig här också. Och det är heller inte lika lätt här. För det finns ju inte alls samma typer av jobb. Och det är ganska dåliga löner och mycket annan liksom, problematik kan man säga.
Ja, och jag tänker så här att då, det är ju ganska länge sedan det här nu då, men du gjorde den här resan mot en utmattning som det kallades då. Hur, vad tänker du om det idag? Vad var anledningen till att detta hände?
Det är rätt intressant för att trots att det är länge sedan, det här var då 2000 kan man väl säga. Så det är 23 år sedan. Och det var ju inte... Det var ingen, jag kände ingen, hade aldrig hört talas om någon som hade drabbats av detta. Så att det var väldigt, väldigt okänt både för mig och min omgivning tror jag. Mm. Och därför så kan man väl inte heller säga att jag märkte på något vis att det var någonting som höll på att hända förrän det faktiskt hände. Mm. Jag jobbade ju jättemycket, jag var utbildningsansvarig och flög på konferenser och utbildningar hela tiden också. Så att det var... Inte bara att man hade långa dagar att jobba, sen hade man liksom ofta restid. Man skulle upp tidigt på morgonen och flyga till Stockholm eller man kom tillbaka sent på kvällen och så vidare.
Mm.
Så det var ju ett stressigt jobb. Man jobbade mycket, man hade mycket ansvar.
Mm.
Och så tror jag också att jag kom in i en ganska gammal, stabil, stadig, gammal organisation. Och vi var tre nyanställda akademiker som kom in samtidigt. Och det var väldigt höga förväntningar på oss att vi skulle liksom förnya, revolutionera. Och man jobbade ju ganska mycket i uppförsbacke eftersom det satt en del människor som absolut inte ville ändra på sig.
Mm. Just det. Mm. Ja, så en pressande arbetssituation. Hade du minst sagt då. Men vad var det som hände då? Alltså, när började du känna att det här känns inte bra?
Nej, jag började väl märka på jobbet att jag liksom inte riktigt fungerade längre. Jag var ju van att hålla ett väldigt högt tempo och snabba bollar och snabba beslut och jag kom på mig själv med att liksom lyfta ett papper på skrivbordet och säga: jaha, vad är det här för papper? Vad ska jag göra med det? Liksom, fast det säkert var helt obvious vad jag skulle göra med det. Men jag, om det var en räkning, då ska du betala den. Liksom. Alltså jag, det var precis som att jag kunde inte koppla längre vad det var jag skulle göra med saker och ting. Och jag kände mig väldigt så här ledsen och gråtfärdig liksom, på grund av det kanske. För att jag bara kände att men vad är det som håller på att hända med mig?
Och när gick det så långt så att du kände att nu måste jag nog ha hjälp?
Ja, jag gjorde ju inte det själv. Det var faktiskt tack vare en väldigt klok och snabbt agerande kollega. För jag satt i en taxi på väg till flygplatsen när jag skulle flyga hem efter en sån här konferens. Sent på kvällen. Och jag vet inte ens att jag tänkte att jag skulle göra det jag sen gjorde. Men jag tog upp telefonen, ringde numret till kontoret, fick tag i min kollega. För jag visste att det är många som sitter och jobbar sen. Fick tag i den här kollegan. Och så frågade jag henne, är Ulf hette om min chef? Jag sa, är Ulf kvar? Och hon sa, jag vet inte, jag tror det. Ja, men då kan du gå in till honom och säga att Louise har sagt upp sig. För jag säger upp mig här och nu på stubinen. Jag kommer alltså inte mer. That's it. Liksom. Och hon blev ju helt, hon blev ju bara såhär, men vad snackar du om? Liksom, är du helt galen? Vad är det som har hänt? Så, nej, inget har hänt. Jag var helt lugn. Såhär, nej, inget har hänt. Jag, nu är det slut. Nu, that's it. Och hon bara såhär, ja, så vi pratar imorgon, sa hon då. Och den tanken fortsatte jag med nästa morgon. Jag vaknade och bara tänkte, åh vad skönt. Jag ska inte gå till jobbet idag. Gud vad skönt, tänkte jag liksom. Jag har sagt upp mig.
Ja.
Men så ringde hon mig och sen kom hon faktiskt till mig och så sa hon, nu har jag bokat en läkartid till dig så nu ska du gå dit med mig.
Ja, oj vilken klok kollega du hade, hon var handlingskraftig.
Väldigt klok. Ja, verkligen. Så det kan jag nog säga att hade inte hon varit så snabb i vändningarna där så hade det kanske blivit att jag vet inte, jag hade väl kanske kommit till sans och gått till jobbet, jag vet inte vad jag hade gjort egentligen.
Nej. Och vad hände sen hos läkaren då? Fick du någon diagnos eller vad landade det?
Jo, det gjorde ju det. Först så började vi ju liksom helt andra änden. Är du möjligtvis gravid och sådär? Det är hormoner som spökar och sånt. Och jag bara, nej, inte alls. Och jag tror säkert även där att den läkaren var väl ändå rätt duktig på det han gjorde. För att, igen, det var ju inte kanske så många som hade kommit med den här typen av syndrom. Men jag bröt ihop helt enkelt. När jag satt och pratade med läkaren så bara började jag gråta och liksom bröt ihop. Och han menar ju på att det måste ju vara någon form av stress och sådär. Men jag vet att han skrev utmattningsdepression på sjukintyget i alla fall. Och sen var jag faktiskt sjukskriven i 8 månader. Och hade säkert fortsatt att vara sjukskriven om jag inte själv hade bestämt mig för att göra en total vändning i livet.
Ja. Och vad var det? Den totala vändningen?
Ja, den totala vändningen var ju då att jag fick ju gå hos en terapeut, kan man väl kalla det. Han var inte psykolog, jag tror han var kurator.
Ja.
Via företagshälsovården. Det var ju ändå ganska bra uppstyrt med hjälp och så. Och det var ju bra. Och jag vet att jag var så fruktansvärt arg. Liksom, jag är inte i vanliga fall en arg människa, men jag var så fruktansvärt arg på allt och alla. Och de första gångerna så satt jag bara och sa till honom, kan du inte bara ringa till dem på mitt jobb och cheferna av dem, säg till dem komma in så jag kan slå dem på käften, sa jag.
Det gjorde han inte.
Nej, han bara satt där så fint som kuratorer gör och säger, jaha, vad känner du så? Och så vet jag.
Ja.
Men sen så gick det liksom över till att jag blev lite arg på mig själv istället. Varför har jag fått det så här? Vad är det jag gör som är så galet? Och så kommer jag också ihåg att jag frågade ju väldigt mycket till honom som han ändå aldrig svarade på. Men jag sa, ska det vara så här? Ska mitt liv vara så här? Jag var ju 30 då kanske. 29-30 var jag väl. Jag hade varit gift och hade haft styvbarn. Så i den här vevan hade jag ju också gått igenom en skilsmässa och förlorat de här barnen då, kan man ju säga. För det gör man ju som styvförälder. Jag har ingen rätt till de barnen sen. Nej. Och jag hade då själv inga egna barn. Och det var ju kanske inget som jag gick omkring och tänkte att jag skulle ha. Men jag var ju sådär, tyckte jag då, mitt i livet och kanske borde ha varit någon annanstans. Kände mig kanske lite misslyckad faktiskt, kan man säga.
Ja.
Och så frågade jag honom, ska det vara så här? Och då var ju hans svar såklart att det bestämmer ju du. Det är ju du som måste göra någonting om du vill förändra någonting. Och det sådde väl det där fröet då, att jag tänkte att okej, det är alltså jag som ska göra någonting. Det var ju tråkigt, men okej, jag får väl göra det då. Det är alltså ingen som ska hjälpa mig. Så då började jag fundera på vad jag kunde göra. Kom jag fram till att jag hade en väninna som bodde i London och tänkte att men jag testar att flytta dit. Så då hyrde jag ut min lägenhet och flyttade till London. Och det var kanske inte så ett jättesmart drag när man är stressad, för att det är ganska stressigt i London.
Ja.
Och jag kunde ju inte fortsätta vara sjukskriven då, eftersom jag hade flyttat. Alltså att jag flyttade kan man inte fortsätta vara sjukskriven. Så jag hade ju fått sluta vara sjukskriven. Och så tog jag tog faktiskt studietjänstledigt. För jag tyckte ju då att jag skulle göra en sak till, nämligen läsa in en vidareutbildning för informatörer som var på distans faktiskt på Malmö högskola då. Så då kunde jag få ihop det att jag kunde vara tjänststudieledig då. Så då jobbade jag i London ett par månader. Men det var ingen bra idé. Så att, och sen under den tiden så reste jag till Lanzarote ett par gånger på semester. Och träffade en man helt enkelt. Och sen efter lite runder hit och dit och han provade och vi provade att flytta till Sverige. Men det var inget bra och vi provade England, det var inget bra. Och sen så bestämde vi oss för att nej, men då testar vi Lanzarote då. Vi gillar den ön båda två. Det är lite lugnare livstempo. Men jag gjorde medvetna val när jag precis hade flyttat hit. Så gjorde jag medvetna val om att inte ha någon mobiltelefon. Jag tror inte jag hade tv den första tiden. Alltså det var väldigt lite stimuli. Och det tror jag var en del av läkningsprocessen också.
Ja. Och sen så startade du eget då? Efter ett tag eller?
Ja, efter mycket det. Jag har bara haft eget företag i nu knappt 3 år faktiskt.
Ja, ja.
Och det var ju pandemin som orsakade det.
Ja, så du hade jobb fast på distans då eller hur?
Nej, jag jobbade här. Jag jobbade,
du jobbade här?
Jag jobbade för den stora resebyrån som numera heter TUI. Men jag började när den hette Thomson som var en engelsk resebyrå då. Fritidsresor var ju separat men de tillhör ju också TUI nu så det är det stora bolaget. Jobbade jag för. Och det gjorde jag under 15 år tills jag blev uppsagd på grund av att de tog bort den tjänsten helt enkelt. Och sen jobbade jag på lite andra ställen. Jag jobbade på Jet2 som också är ett resebolag. Och jag jobbade på en importör av engelsk mat. För det är väldigt mycket engelsmän här. De måste ju ha sina Lincolnshire sausages och sånt där.
Ja, just det.
Så där jobbade jag ett tag. Så jobbade jag på ett tryckeri ett tag. Och sen kom pandemin. Och sen så fanns inga jobb alls. Och då tänkte jag. Då tänkte jag igen. Jaha, det är väl jag som ska göra någonting igen då. Det måste man. Det hade jag i alla fall lärt mig att det är ingen annan som fixar det här till en, utan man måste fixa själv.
Ja,
och då startade jag eget.
Ja. Och hur känns det då?
Det känns faktiskt jättebra. Det passar ju faktiskt mig väldigt bra eftersom, jag ska säga det med lite försiktighet faktiskt nu när jag tänker efter. För jag tänkte på det här om dagen att om man är en sån person som vill mycket och liksom som engagerar sig väldigt mycket, vilket jag är. Då kan det vara en viss risk också med att vara egen företagare eftersom man pushar ju sig själv ganska hårt. Och man vill vara så bra som möjligt. Och man får kanske vara lite vaksam där så att man inte bränner ut sig igen, tänker jag då.
Ja, verkligen. Men skulle du säga att du är bättre på att känna dina gränser idag?
Oh ja, mycket. Jag känner igen det direkt när jag, när jag börjar komma in i för mycket liksom stress. Så känner jag det direkt och då vet jag om att jag måste dra i handbromsen helt enkelt.
Ja. Jag tänker det. Jag har ju dessvärre också fått träffa ett gäng människor som har fått göra samma resa som du. Och det tyvärr jag känner att många bär med sig, det är ju en skam över att, och du uttryckte det lite också här, en skam över att varför hände detta mig? Vad har jag gjort för fel för att jag ska hamna här? Är det något som du känner igen eller?
Jag tror inte jag kände det först i förhållande till just utbrändheten eftersom det var inte kanske så då. Det var ju ingen som hade det. Det var inte så många andra som man kunde jämföra sig med. Men jag hade ju den där känslan av att det var något som var liksom misslyckat med mig. Liksom. Alltså att det var någonting som var fel. Det hade jag. Det var liksom en intern känsla och den kom liksom inte utifrån. Men det jag har märkt med mig själv kanske, och det är ju inte så bra kanske, men att jag har ibland lite svårt att tro på andra som säger att de har varit utbrända eller är utbrända. För jag bara såhär, du, det där är ingen utbrändhet. Det där är lite stress, men det är en hel. Jag är lite skeptisk om man säger så när andra säger det. Och kanske också för att det har blivit så vanligt. Det har gått lite inflation i det. Och det är säkert sant. Alla är mycket mer stressade nu. och det är så många bollar man ska hålla i luftet. Jag är ju helt övertygad om att oftast så blir man inte utbränd av bara det som händer på jobbet, utan ofta är det någonting annat också i ens liv som pressar en också.
Precis. Det tror jag är rätt vanligt faktiskt, så att man inte, jag har till exempel träffat en människa som sa, nej, jag blev inte utbränd på jobbet, jag blev utbränd hemma, sa hon till mig då. Så här, det fanns viss problematik med barn och så vidare, men det drabbade mitt jobb, så jag kan inte jobba. Ja. Nej. Så att, och det är väl viktigt kanske, tänker jag, att ta reda på då, när man känner att jag orkar inte längre, det här håller inte längre, jag håller inte längre, och ta reda på vad är det här i livshjulet som inte, för då är det ju oftast mer än ett område som inte funkar då.
Precis, och kan man identifiera det, då kan man kanske sköta det utan att man behöver hamna i en utbrändhet, för då kanske man kan säga, okej, nu är den här delen i mitt liv oerhört jobbig, om det nu är på hemmafronten med barn med svårigheter eller annat. Då kanske man måste säga till jobbet att jag måste ta ledigt ett tag, eller jag måste gå ner och jobba deltid ett tag, just på grund av att jag vet att det kommer inte att funka att jag ska sköta allt det här på hemmafronten och göra ett jättebra jobb på jobbet.
Jag tror där ligger en jättebra sanning, eller vad ska jag säga, en jättebra sanning, men där ligger det något väldigt klokt och sant. Ja. För att jag tror att det tar emot, och där jag kan bara se till mitt eget skrå då, va? Duktiga kommunikatörer, väldigt effektiva, kapabla, kapacitet det finns, att man då ska behöva erkänna det. Nej, jag kan inte jobba 100%. Det funkar inte just nu i mitt liv. Jag behöver gå ner för att jag ska hålla. För det krävs också mod, och det krävs också en insikt om att det här kommer inte lösa sig självt. Precis som du sa, det är jag som jag behöver lösa detta.
Ja. Och det måste man ha med sig. Man måste ha med sig den insikten att det är faktiskt du själv som måste lösa det här. Det är ingen som kommer, det hjälper inte att du börjar käka en massa piller och blir lite gladare eller får lite mer energi. För det är ett underliggande problem som du måste lösa.
Så det gäller liksom att hitta det här och våga se det, och kanske också ta hjälp med att prata då, prata igenom vad är det som, för jag tänker, när man är, du var ju ung när detta hände, du är fortfarande ung tycker jag, men lite så här, när man är liksom lite rookie, har sitt första jobb, och du vet ju inte hur saker och ting ska vara, alltså man har inte någon referensramar, det blir svårt att och sen erkänna att vi alla är olika också. Vi fungerar olika. Det finns inte en sorts människa. Vi har alla olika behov, och vi klarar inte av hur mycket som helst. Det finns någon slags idealiserad människotyp då som liksom ska prestera och prestera och prestera. Men många av oss, vi pallar inte det helt enkelt.
Ja. Jo, för att som sagt, jag trodde alltid när jag var yngre att jag var en väldigt extrovert person och älskade att vara i sociala sammanhang. Det var ju därför jag höll på med utbildning och skulle stå och hålla konferenser och presentationer och allt vad det här var. Men jag har ju kommit fram till nu i efterhand att jag kanske inte alls är så extrovert som jag trodde att jag var. Och det var faktiskt väldigt jobbigt för mig att utsätta mig för de här sakerna hela tiden. Och den biten kommer från, om vi då går tillbaka, var kom det här ifrån att jag tvingade mig själv att vara någonting som jag inte var? Det kom ifrån att i skolan var jag extremt blyg. Jag hatade när man skulle stå och hålla presentationer. Du vet, jag var en sån där som blev helt röd i ansiktet och fick tung häfta. Och då tvingade jag mig själv i tidig vuxen ålder att träna bort det. Att jag bara sa, nej, det där ska inte vara ett hinder för mig, utan jag ska kunna göra de här sakerna. Så jag tränade bort det, jag läste retorik, jag studerade alla de här sakerna och lärde mig tekniker och så vidare. Så jag jobbade ju bort det. Och sen så inbillade jag ju tydligen mig också att jag tyckte om det. Men jag gjorde ju inte det egentligen. Så Så det var ju lite dumt kan man ju säga. Men så jag har ju, och jag har ju gjort såna här, du vet, Myers-Briggs och alla de här testerna nu, och det finns någonting som heter Human Design som jag också tycker är väldigt intressant. Som går lite mer på djupet om vad för slags person man är. Mm. Och då kommer man fram till att jag är 51% introvert. Så jag är ju sådär precis på mitten. Och de sakerna tror jag är viktiga. Jag tror att det är viktigt att försöka tänka efter eller göra lite sådana här. Det finns jättemycket online man kan göra själv. Och fundera lite grann på vad är man för en person? Vad tycker man om att göra? Och försöka att befinna sig i de situationer som man mår bra av och inte av de som man inte mår bra av egentligen.
Nej, precis. Och det där kan jag också känna igen. Därför att vi lever ju i ett samhälle som premierar en extrovert personlighet. Det är ju så. Och är du inte det så blir det liksom inte kanske så... Man blir lite missförstådd, att det handlar liksom inte om, bara för att du är introvert och du behöver ha mycket tid för dig själv, att du är extremt känslig för intryck också, att du behöver skydda dig ibland ifrån stimuli, som du sa, att stänga av och verkligen koppla bort och koppla av och så. Att det har ingenting med intelligens att göra, det har inte någonting med hur bra du presterar, utan det handlar bara om att du behöver göra saker på olika sätt. Jag är själv högkänslig då, det fick jag upp ögonen för när jag var vuxen, och det var så mycket som bara trillade på plats då, att jag förstår varför jag liksom till exempel hatar nöjesfält. Inte för att jag inte klarar av att åka karusell, utan för jag mår illa. Men det var så att jag blir så fruktansvärt trött av allt ljud, av alla intryck. Det händer saker hela tiden. Jag fick ju kämpa, nu har jag ju barn, jag fick ju kämpa de åren de ville. Men sen har jag verkligen, jag undviker, och det är lika som i köpcentra och sådär. Och när det är event, stim och stoj, att jag vet det. Och det är... inget konstigt med det. Vi är några, 20% tror jag av befolkningen som är högkänsliga. Vi är några stycken som tar emot extremt mycket intryck och vi blir trötta av det.
Men det är ju det som händer när man är utbränd också, att man inte klarar av den här yttre stimulansen. Jag kunde till exempel inte ha på musik, jag kunde inte på radion, liksom ingenting sånt, utan liksom, jag stängde av allt, och det sitter faktiskt kvar fortfarande. Man kan ju tycka så här, många som jag känner som jobbar hemifrån, de har olika såna här spellistor och grejer och annat som de har på i bakgrunden när de jobbar. Jag har alltid knäppt tyst, jag har ingenting på. Och det kan man ju tycka, det är lite tråkigt, men för mig, jag tycker bara det är jätteskönt att det inte kommer en till grej som ska liksom pocka på min uppmärksamhet.
Och det låter ju som att du på något sätt har lärt känna dig själv väldigt. Tror du att alltså, den här utbrändheten eller utmattningen då, tror du att den har alltså gett dig en skjuts, rejäl skjuts i den personliga utvecklingen?
Ja, det tror jag nog, eftersom man blev tvingad att göra vissa förändringar och val kan vi väl säga. Jag kände ju väldigt, väldigt tydligt att det skulle bli oerhört svårt att bara gå tillbaka in i samma roll igen. Alltså, överhuvudtaget vara på samma arbetsplats skulle kännas rätt jobbigt. För jag vet att det ingick när jag hade kommit upp till de här 8 månaderna, och därför jag bestämde mig där och då för att flytta. Det var för att då skulle vi börja med arbetsträning. Så då skulle jag liksom gå en gång i veckan till jobbet och bara sitta där typ en timme. Liksom, och sånt där. Men jag vet att redan första gången jag skulle gå in i byggnaden så kände jag mig verkligen som en häst som vägrade inför ett hinder. Att jag bara, jag vill in. Alltså fysiskt så vill jag verkligen inte in i den där byggnaden igen. För den associerades så tydligt, i kroppen för mig så associerades den med att man inte mådde bra. Och då mådde jag ju ganska bra, så att det var ju inte så att jag gick omkring och mådde dåligt då längre. Men så fort jag kom där så kände jag ju det att nej, det här går inte. Så jag vet faktiskt inte riktigt, om man tänker på vad man ska säga till andra människor, så här, kan man gå tillbaka till samma arbetsplats? Jag tror själv personligen att det är ganska svårt. Däremot så tror jag att man kan vara kvar inom samma yrke, men man måste kanske ändå byta plats på något vis. Alltså den fysiska byggnaden helt enkelt, det är den som man känner aversion mot. För sånt lär man ju sig också. Alltså kroppen har ju lärt sig att den byggnaden är farlig, där mår jag inte bra.
Precis. Och lyssna på det då och inte tänka att det är något som kommer gå över eller så, utan alltså tyvärr så är den här arbetsplatsen lite bränd för mig just nu.
Ja. Ja. Och man kan kanske prata med sina chefer och höra om det finns möjlighet med någon typ av förflyttning, eller att det finns ju många stora företag som har flera byggnader. Man kanske bara sitta i en annan byggnad, jag vet inte. Men för det är klart att det är ju lite drastiskt att man måste, att man måste byta jobb. Men man kan också ta det som en liten vink, en hint liksom. Att ja, men det kanske är dags att göra någonting annorlunda.
Ja, ja men det är jättebra. För det tänker jag också, att också se det som en... Det är ju lätt att se det som som något negativt, något misslyckande som du sa då. Men också att kunna se det som, nu är det dags för nästa steg. En nästa fas i mitt liv.
Ja, precis. Exakt.
Ja, även om jag inte fick välja den själv då.
Exakt, och då är vi ju inne på det här som de gamla stoikerna sa, amor fati. Det är ju faktiskt ganska värdefullt, och det tror jag att jag lever med ganska mycket. Allt som har hänt genom åren, man har blivit uppsagd, det har varit covid, man har förlorat alla jobb och alla sina pengar och allt möjligt. Men jag tänker ofta så här att, ja. Nu blev det så här. Nu får jag göra någonting i den situationen. Man liksom får ju ändå bygga sitt lilla, vad ska kalla det, sandslott. med där man är i den sandlådan man sitter just då. Man kan inte ändra det man inte kan ändra. Liksom. Men det man kan ändra, det ska man ju försöka ta tag i. Så är det ju.
Och jag tänker på det här med att gå tillbaka till samma arbetssituation. Ibland sitter ju också problemet i människorna man har jobbat med.
Ja.
Och de är kanske inte alltid så lätta att flytta på heller. Så det är ju också en anledning att tänka, ja, jag kan inte flytta på dem, men jag kan flytta på mig själv. Så...
Och då kommer vi ju in på det här med att man ska lära sig att säga nej. För det är också en del av det man måste lära sig när man har varit utbränd. Och det är ju just det här att säga nej till saker och ting. Och då kan det ju vara att jag säger nej till att ha de människorna som mina arbetskamrater. Eller jag säger nej att ha den här personen som min chef. Och att man faktiskt får lov att göra det. Man måste säga nej många gånger i livet. För om man går omkring och säger ja till allting och springer på alla bollar, Det funkar inte, utan man måste vara väldigt... Det är en jättevärdefull egenskap att kunna säga nej.
Jag träffar ju många kommunikatörer, och jag inser ju också, då, att, även hos mig själv, att det är ju ofta en svår sak att göra. Därför vi är så förbaskat inriktade på att vara service-minded och lösningsfokuserade. Herregud vad vi är lösningsfokuserade. Hur tränar man upp det här då? Som nej-sägandet. Och är bekväm med det liksom.
Ja, det är en träningssak. Det är en träningssak. För i början så känns det obekvämt. Och framförallt om man vill inte göra människor besvikna eller ledsna, eller vad man ska säga. För det är ju det man tror att man gör. Sen gör man kanske inte det. Jag skulle vilja säga att jag har tränat på både att säga nej själv. Och att också inte vara rädd för att fråga och få ett nej. För att många människor är också rädda för att be om hjälp, eller rädda för att be om tjänster och annat, för att de är rädda för att de ska få ett nej. Men om du själv lär dig att det inte är så farligt att få ett nej. Ett nej betyder ju bara att nej, den personen kan inte, eller har inte tid, eller orkar inte, eller någonting. Du frågar, du får ett nej, det är okej. Och så kan du lära dig att du tycker det är okej att få ett nej. Då är det lättare att lära sig att säga nej själv. För då tänker jag att kan jag ta ett nej, så kan de ta ett nej.
Exakt. Jättebra, jättebra tips tycker jag. Lär dig att ta ett nej, så blir det lättare att säga ett nej. Superbra. Bra, ja. Den ska jag ta med mig.
Sen så finns det ju olika sätt att säga nej på. Man behöver ju inte bara säga nej liksom, sådär abrupt.
Nej, fort, exakt. Det, ja.
min yngre bror, han har en son med Aspergers, och när han var yngre så var det ju just det här att han klarade inte av att få ett nej, den här pojken då.
Nej.
Han kunde inte stå ut med att någon sa nej. Liksom. Sa han att jag vill spela tennis, då ville han ju spela tennis. Så fick han ett nej då, så blev han, då fick han sådana vredesutbrott och grejer. Och, men då lärde sig min bror en teknik som var att han sa, ja men vad kul att du vill spela tennis. Det ska vi göra nästa onsdag. Du vet, så här, liksom. Ja. Inte nu när vi ska äta middag.
Precis, men jag tycker att det ligger någonting bra i det, för att det kan man ju också använda på jobbet. Så här, kan du hjälpa mig med, nej kan jag inte göra, idag är det fullt upp. Men du, jag har en lucka imorgon, vi kan titta på det då.
Ja, och du behöver inte ens nej. Du kan till och med låta bli att säga nej. Du kan säga så här, ja det vill jag jättegärna, nästa onsdag går det bra. Liksom.
Ja, precis, börja titta så här, jag har, ja men nästa onsdag skulle det funka. För då visar man ju också att jag har också en plan för vad jag ska göra.
Ja,
det är inte bara att komma och tro att, att det är bara att beställa någonting och så får man det.
Jag skulle säga en annan sak där också, och det är att man ska lära sig att, att inte vara så frikostig med sin tid. Att vi tillsammans som ett kollektiv av arbetstagare, låt oss kalla det, att vi ska vara mer, vi ska inte tycka att det är så bra att man jobbar över och att man engagerar sig så himla mycket och är tillgänglig hela tiden, utan vi måste skapa om den kulturen till att, jaha, gud vad tufft liksom att hon går hem klockan tre. Liksom. Alltså så här, vi ska säga, nu går hon hem klockan tre, det är jäkla part-timer liksom. Utan nej, ja men gud vad kul, ja men det kanske jag också ska göra. Alltså så, att man skapar den företagskulturen att det är mycket tuffare att vara den som går hem i tid och till och med tidigare.
Att våga visa att man har ett annat liv än sitt jobb.
Exakt.
Också.
Exakt.
Och att det är viktigt. Men bra grej där. Och, ja, jag tänker att det är... Många kanske lyssnar på det här nu och tänker att ja, det känns ju som att bestiga ett berg för att komma dit. Men ja, det gäller ju att någon vågar börja i alla fall, tänker jag. Och gärna någon i ledningsposition faktiskt.
Ja. Det är faktiskt sant. Det är ju cheferna som måste leda med... som förebilder liksom, att om de sitter över hela tiden, då gör ju kanske personalen också det, men om man inte gör det, eller att man inför liksom så här, man säger öppet liksom att fredagar kan alla sluta tidigt om ni vill det liksom, så att man kan få lite längre helg eller någonting. Och man kan ju också ha, jag vet att på det stället som jag arbetade för då infördes någonting som heter förtroendearbetstid, och det var ju att man hade arbetsuppgifter helt enkelt. Och inte tider. Man jobbade inte på speciella tider. Och det innebar ju att man kunde stanna hemma om man ville en dag när man tyckte att jag har gjort allting jag behövde göra den här veckan. Men det kan ju också missbrukas på andra hållet. Det kan ju bli att man, eftersom man inte har några tider, så vet man ju inte ens när man jobbar över. För att man har så mycket att göra. Så att man har så mycket att göra att man sitter där hela tiden. Så det kan ju liksom få, det kan få en bakåt effekt egentligen. Jag tycker vi ska tillsammans skapa kulturer som är hållbara för människor. För när vi pratar ju om hållbarhet överallt i samhället. Men det gäller ju även människor. Vi måste ju också hålla.
Oh ja, det måste vi. Du, vi har pratat jättelänge nu och det har varit superhärligt att ha med dig och få ta del av dina erfarenheter, insikter och klokskaper, verkligen. Jag har egentligen en fråga kvar som jag ställer till alla mina gäster, och det är ju, vilket eller vilka råd önskar du att du hade kunnat ge dig själv när du var ny i karriären?
det är ju alltid intressant att tänka. Man ändras ju så mycket som människa och det här är som sagt över 20 år sedan. Man blir klokare med åldern. Jag är
tack och lov. Klok.
Ja, precis. Och jag skulle absolut inte vilja vara i den åldern igen faktiskt. För det är en besvärlig och snårig väg man ska igenom det här med att hitta sig själv och hitta sina styrkor, hitta sitt sätt att kommunicera och hitta sitt sätt att ta hand om sig själv. Men jag skulle väl i så fall vilja säga till mig själv att försök inte att vara någonting som du inte är, utan tro på det du känner är rätt för dig. Tro på det. Liksom. Gå på din magkänsla. Mm. Om inte det känns bra så är det inte bra.
Det är klokt. Det är jätteklokt. Mm. Att inte ta på sig någon annans kostym.
Nej, exakt. Mm. Och precis, för att när man är ny, man är nyutbildad, man har väldigt mycket så här, ja, nu ska jag ut i arbetslivet, nu ska jag jobba och jag ska göra karriär. Och det ska man ju göra om det är verkligen det man brinner för och det man vill göra. Men man ska ju inte göra det på bekostnad av sin egen hälsa.
Nej, verkligen inte. Du har ju kommit tillbaka så att säga och liksom, jag har ju personer i min närhet som på något sätt vet redan att de aldrig kommer tillbaks till fullo, där det har blivit hjärnskador och så här. Och det är ju fruktansvärt. Så allvarlig är den här sjukdomen faktiskt. Man ska inget att skoja bort, utan man ska ta det på högsta, största allvar. Och ja.
Verkligen. Jag har alltid sagt det att när man inte har varit där och vet hur det känns så kan man inte förstå. Men jag kan säga att jag skulle inte ens önska min värsta fiende den här sjukdomen faktiskt.
Nej. Ja du, tusen tack Louise för att du ville vara med i det här avsnittet. Och jag önskar dig en fantastisk dag, fortsatt dag här på Lanzarote.
Ja, tack själv.
Ja, what doesn't kill you makes you stronger. I den bästa av världar. Och man kan väl säga så här, att Louise har ju verkligen kommit ut på andra sidan klokare och starkare. Och jag vill också passa på att säga till dig som känner igen dig lite i det här, att du börjar få aningar om att du kanske är på väg att gå in i väggen, som man säger, eller drabbas av utmattning. Du tar tag i detta i tid. Sök hjälp. Och även om du som Louise då är en kollega som ser att det börjar barka åt skogen för någon i din närhet, så tveka inte, grip in, berätta vad du ser och föreslå att ni tillsammans söker hjälp. Vill du ha kontakt med Louise så finns hon på LinkedIn och hon har även en egen webbplats. Jag kommer i vanlig ordning se till att all den informationen finns i texten till avsnittet. Ha det gott på alla sätt och ta hand om dig. Hej då!